Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad du idag till oss säger om allt som i dig vi äger. Amen. Som predikotext idag har vi den gammaltestamentliga texten från andra kungabokens 6:e kapitel. Det är från vers 14 till 17. Arams kung låg i krig med Israel när han rådgjorde med sina tjänare och sa: på den och den platsen ska jag slå läger. Sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen av Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte, min herre kung, men Elisha, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom på natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisha bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag sa att texten är från vers 14, men jag läste lite tidigare för att få lite sammanhang i den här texten också. Vi har temat änglarna och barnen idag. Och det är en fin kombination, även om den här texten bara talar om änglarna och inte egentligen om barnen. Men det som vi läste från evangeliet, så det handlar ju också om barnen när Jesus talar om vad de ska säga ifall man någon förbjuder att vittna. Vi som var här för 2 veckor sedan, vi hörde också om profeten Elisha. En stor profet som var verksam för ungefär 2900 år sedan. Väldigt, väldigt länge sedan. Då handlade det om att han uppväckte en död pojke. Som hade varit död, men som började leva igen. Det liknar väldigt mycket det som Jesus gjorde. När han uppväckte några människor. En kanson i Nain, Jairus dotter och Lazarus. Den här berättelsen, så den handlar om en krigstid. När arameerna, ett folk som egentligen är dagens syrier, låg i krig med Israel. Och ni vet ju hur det är med dagens krigsföring. Man är väldigt angelägen om att spionera på fienden. Man vill ta reda på var fienden ska slå till, vad fienden har för utrustning, vapen och hur man då bäst kan slå tillbaka. Nu för tiden sker det här väldigt mycket genom teknik. Men då fanns inte sån teknik. Men man hade samma behov på den tiden. Man behövde veta vad fienden tänkte. Och så hände det sig då att varje gång som den arameiska kungen planerar någonting med sina generaler i ett slutet rum, i sitt sovrum faktiskt, så sa man: vi ska anfalla där, vi ska skicka trupper dit. Och precis varje gång så hade Israel satt ut sina trupper i vägen. Så de visste precis var arameerna skulle slå till. Nå, det är inte underligt då att den här kungen börjar misstänka. Det är någon av er som sitter med mig här i sovrummet som skvallrar. som en spion. Som går till Israel och berättar, nu har kungen bestämt så och så. Nu ska vi föregripa, nu ska vi slå till emot honom. Och så är det en då som vet hur det ligger till. En av hans tjänare säger, nej, ingen är det här falskspelare här. Ingen är desertör eller håller med fienden. Landsförrädare brukar man också tala om. Utan Elisha, profeten, han är hos kungen i Israel. Och han berättar vartenda ord för honom. Vad du säger här i ditt sovrum. Mycket, mycket märkligt. Men så kan Gud göra, för det var Gud som hade berättat för honom. Och så kunde han säga det åt kungen. Nå då tänker ju förstås den arameiska kungen, honom måste vi få bort, han är farlig. Så han skickar en här, krigsmakten, till det ställe där Elisha var. Och ger dem order att se till att ni dödar profeten. Så stiger profeten Elisha upp med sin tjänare på morgon. Tjänaren, han ser, vi är omringade. Fienderna är omkring oss. Vad ska vi ta oss till? Elisha lugnar honom och säger, du ska inte alls vara bekymrad. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Fast det var en stor här där runt omkring dem. Profeten såg att det fanns andra. Så bad han till Gud att han ska öppna tjänarens ögon. Så att han får se det som är med dem. Och såg då att det var en stor här med hästar och vagnar av eld som var mellan dem och fienderna. Så fienderna kunde ju inte komma närmare. Och så bad Elisha också Gud att han ska göra den blinda. Fienderna ska bli blinda så att de inte kan göra sitt onda, förverkliga sitt onda uppsåt. Och så gjorde Gud. Så att efter den här texten så berättas det om att Elisha sa åt fienderna, jag vet vem ni söker, kom med mig så ska jag visa er till honom. Så ledde han dem, de blinda arameerna, till Samaria, till Israels huvudstad, in i staden där det fanns en stark befästning. Och så när de kom in i stan så då öppnade Gud deras ögon så att de såg var de var, och det blev ju fruktansvärt rädda. Så frågar kungen, vad ska jag göra med de här nu då, de här fienderna? Nu har jag den precis här som i säcken. Ska jag döda den? Och Elisa kom med ett annat bud. Han sa, nej, du ska bjuda den på mat. Så ställde Elisa till, eller kungen, ställde till en fest åt de här fienderna när de var där inne i staden Samaria. Kan ni tänka? Det var verkligen ovanligt. Han svarade med godhet när fienderna kom med elakhet, med grymhet, med död. Och så skickade han bort den sen. Och det hade som följd att på en lång tid så kom det inga fiende härar och trakassera Israel. Vi ska sjunga nu tre verser av 390. Vilka är änglarna? Det var en ängla här som stod där runt om Elisa och hans tjänare. Vi ska se på några ställen där Bibeln talar om änglar. Ordet ängel, det kommer från grekiskan och det betyder sändebud. Någon som har utskickats, och i det här fallet är det ju av Gud. Gud har sänt någon. Ibland kan det också användas som någon människa som Gud har sänt för att förmedla ett bud eller göra en tjänst. I uppenbarelseboken finns det brev som har skickats till församlingar i mindre Asien, dagens Turkiet. Och där står det att de riktar sig till församlingens ängel. Där kan man också översätta församlingens sändebud. Och med det menas pastorn i församlingen som är skickad av Gud för att undervisa i Guds ord. Det finns en särskild ängel som också dyker upp på några ställen i Gamla testamentet. Det talas om Herrens ängel och på vissa ställen så ser vi tydligt att det är Gud själv. Och det är Jesus. Jesus uppenbarar sig också i Gamla testamentet några gånger. Det brukar man ofta kalla den oskapade ängeln, för de andra änglarna är skapade, det ska vi just se. Men Jesus, han är inte skapad. Han är Guds son, enfödd före all tid. Men vi ska se på några ställen där Bibeln talar om änglar i den vanliga betydelsen. I episteltextens sista vers som vi redan hörde står det: är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Vi får veta för det första att änglarna är andar. För det andra att de är tjänare åt Gud. Men hur kom änglarna till? Bibeln säger ingenting om när och hur de skapades. Men vi vet att de blev skapade, precis som allt som vi kan se. Änglarna hör till den osynliga världen, men den har också skapats. För i Kolosserbrevets första kapitel läser vi så här: i honom, det betyder Jesus, skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Det här talas om änglar. Då Gud vilade på den sjunde dagen efter att han hade skapat allting, så måste han ha skapat änglarna någon gång under de sex skapelsedagarna. Första Moseboken berättar bara om det vi ser, det synliga. Men änglarna hör till den osynliga världen och det berättar inte skapelseberättelsen någonting om. Några av änglarna har namn. Vi vet när jungfru Maria fick veta att hon ska föda Jesus barnet, så kom det en ängel som hette Gabriel. Och han kom också andra gånger. Det står flera gånger om honom i Bibeln. Det betyder Guds man. Guds man som han skickar för att berätta alldeles, alldeles speciella saker för människor. Den här dagen som vi firar idag, Mikaelidagen, har sitt namn efter en annan ängel som hette Mikael. Vem är som Gud, betyder det. Och Mikael var en ängel som kallas en av de förnämsta furstarna i Daniels bok. Och i Uppenbarelseboken 12 står det att han är anförare för Guds änglar. Också Judas, som har skrivit ett litet brev som finns långt bakåt i Nya testamentet. Han talar om att Mikael tvistade med djävulen om Jesu kropp. Moses kropp, förlåt mig, inte Jesu kropp. Ibland kommer änglarna i stora skaror och visar sig för människorna. Så vet vi att det var på julnatten när de sjöng för herdarna utanför Betlehem. Det var en stor härskara, står det. Stor hop av den himmelska härskaran. Änglarna sänds av Gud för att framföra viktiga budskap. Det finns några särskilda situationer där vi läser om hur änglarna har kommit till människor. Abraham fick besök av änglar. Jakob fick också se änglar då han låg i Betel och såg en stege som var rest till himlen. Och så fick Josef, ja Maria sa jag den, och så fick Josef också veta att han ska fly till Egypten. Det var en ängel som sa till honom det. Och också när han ska återvända. Och sen var det änglar vid graven som var tom efter att Jesus hade uppstått. Där står det. Det var män i skinande vita kläder. Nu brukar vi tänka ibland att änglarna kommer ha stora vingar så de kommer flygande. Men det står inte om de här änglarna någonting att de skulle ha haft vingar. De såg ut som män i skinande vita kläder. Alltså sådana som man skulle kunna tänka sig att såg ut som en vanlig man. Och det trodde ju också Maria Magdalena. Fast egentligen var det ju inte, kanske rör ihop det lite nu det här, för att det var Jesus som jag tänkte på där. Men att han var ju inte en ängel där. Men sen finns det också änglar som har vingar. Det talas om keruber i Jesaja 6 till exempel. Och så talas det om serafer. Två grupper av speciella änglar som har till och med många vingar. Och ser ganska märkliga ut. Det gör tjänst inför Guds tron. Det kallas tronänglar på det sättet. Änglarna sänds också för att hjälpa Jesus när han var hungrig, då han hade fastat i öknen under en lång tid. Så fick han änglar som hjälp efter sin fasta. Och så var Petrus en gång i fängelse och en ängel hjälpte honom. Jag ska strax återkomma till det. Så vet vi också att det finns onda änglar som kommer för att fresta människor till synd. Det här är väldigt farligt. De kan förklä sig så de liknar ljusets änglar. Dem ska vi ta på allvar. Vi ska inte skratta åt dem. Men vi ska lära oss hur vi kan undvika dem. För om de får oss med, så då för de oss till den plats som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Men vi får glädjas med änglarna åt att Gud har berättat en säker och trygg plats som ger skydd mot dem. Vi har fått en vapenrustning. Och det är Guds ord som talar om Jesus. Jesus är vår vapenrustning. Nu ska vi sjunga vers 4 av salmen. 390. Ska ännu här till slut fråga oss, hur hjälper änglarna oss? Det står i Hebreerbrevet, änglarna hjälper oss som ska ärva frälsningen. Den viktigaste uppgiften för änglarna är att skydda oss mot frestarens attacker och de onda änglarnas angrepp mot oss. Men vi talar också om skyddsänglar när det gäller rent konkreta situationer, när vi hotas av olyckor. Och då tänker vi på personliga skyddsänglar. Och det finns ett ställe som Jesus, där Jesus säger någonting som kan ge oss en uppfattning om att vi har våra egna änglar. När Jesus varnar för förförelser av de små som tror på honom, så säger han, Matteus 18, se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Jesus säger ju inte precis så att vi var och en har vår egen ängel, men man kan tänka det så. Men det som vi vet av det här är att änglarna finns inför Guds ansikte. De finns i himlen. Och ingenting kan komma åt dem. De är alltid där. Ingen kan döda dem. Ingen kan ta bort dem från sin uppgift att tjäna oss. Så vi får vara helt trygga. Därför att Jesus har sett till att vi ska få ett sådant skydd. När någon har råkat ut för en olycka och klarat sig undan skador, brukar vi ofta säga att han hade änglavakt. Det här stöder sig direkt på exempel från Bibeln. Och då ska jag tala om Petrus. Petrus, enligt Apostlagärningarna 12, så var han i fängelse för den elake kung Herodes Herodes Agrippa den första hette han närmare bestämt. Han hade tagit fast honom och ville döda honom. Så var han i fängelse över natten och bevakades väldigt hårt. Han hade kedjor på fötterna och händerna. Och det var järnportar och det var alla möjliga vakter. Så kom en ängel, fixade bort kedjorna, tog honom vid handen, sa kom med. Ängeln gick, öppnade portarna, den ena efter den andra, gick ut på gatan, gick ett stycke och sa nu får du klara dig själv. Och så försvann ängeln. Det var verkligen änglavakt, riktigt i ordets egentliga betydelse. På samma sätt var det också med Elisha och hans tjänare. De hade änglabeskydd. Men så kanske någon tänker, det händer ju olyckor där någon dör. När någon skadar sig allvarligt, var var ängeln då? Samme Herodes som hade satt Petrus i fängelse, han tog livet av en annan apostel, aposteln Jakob. Hur lät Gud det ske? Och så hjälpte han Petrus. Det där förstår vi inte. Vi får bara säga, Gud vet bättre. Vi vet bara det att när Gud vill beskydda så då har han all förmåga till det. Då är det ingenting som vi ska vara ängslig för. Och händer det någonting som det gör här i världen som är obehagligt och svårt så har Gud tillåtit det. Han har sagt att det är okej. Han ska använda det så att det blir bra. Och det är en sak som uttrycks också i den sista versen i den här salmen som vi just ska sjunga. För allt som Gud gör, när han beskyddar oss, då är det till för oss. För att vi ska få vara i himlen med honom i evighet. Jag ska sen avsluta med några ord till, men vi ska sjunga den här femte versen från 390. Det är en sak till som jag ännu måste säga och det är att Jesus han drabbades ju också av väldigt mycket ont. Han måste lida, han blev torterad på ett fruktansvärt sätt. Han måste lida döden på ett kors. Och man kan ju, när man frågar hur Gud kan tillåta det ena och det andra så kan man säga också, varför måste Gud tillåta det? Kunde han inte ha tagit oss till himlen i alla fall? Men vi kan inte fråga på det sättet. För att Gud hade bestämt en väg för oss att komma till himlen. Och den vägen var, gjorde öppna Jesus för oss. Därför att han själv led och dog i vårt ställe. Vi borde ha straffats för våra synder. Men han blev straffad. Han levde ett rent och heligt liv. Det som inte vi kan leva. Utan vi måste be om förlåtelse för våra synder. Men Jesus levde ett heligt och rent liv. Och det räknar han oss till godo så att han ser oss rena. Därför att han har gjort, levt rent. Och därför att han har tagit bort alla våra synder. När vi har Jesus med oss så kan ingen fiende göra någon skada. Utan att Gud tillåter det. Och han vill vårt bästa hur det sker. Och därför ska vi tacka Gud och vi ska tacka Jesus som har tagit bort våra synder så att vi får vara Guds barn och leva i trygghet för ondskans andemakter som vill ta ifrån oss frälsningen. Idag tackar vi särskilt för att Gud har gett oss änglarna. Vi ska be henne. Tack gode Gud för att du har satt änglarna att vaka över oss så att ingenting kan skada oss utan din vilja. Hjälp oss att alltid vara nära dig genom Jesus och genom ditt ord. I Jesu namn. Amen.